Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar och som vanligt, varmt, varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack.
Alltså det är ju ingen nyhet att socker inte gynnar vår hälsa. Tvärtom, socker är ju utan tvivel rent skadligt och bidrar till allt ifrån diabetes typ 2 till hjärt-kärlsjukdom, fettlever, demens och cancer.
Ja, och samtidigt som fler och fler blir medvetna om riskerna med socker så blir det också svårare och svårare att undvika det. Socker smyger sig ju in mest överallt och det är en vanlig och faktiskt många gånger till och med dold ingrediens i alldeles för många livsmedelsprodukter.
Ja, och sen så är det ju så här att socker sätter ju onekligen guldkant på tillvaron. Det kan vi ju inte förneka. Och våra gener är dessutom programmerade till att älska socker. Så det gör det ju inte lättare precis.
Nej, det är verkligen inte lätt. Och därför är det viktigt med mer kunskap och att påminna sig om varför man ska sträva efter att minska på sockret i sin kost. Och i och med att vi firar den sockerfria dagen den 12 oktober så kör vi lite tema socker här i Hälsosnack och passar på att prata med några experter och profiler med kunskap och egna erfarenheter kring socker.
Ja, och vi börjar med dagens gäst som är Eva Mörk, hälsoingenjören ni vet från avsnitt 142 och 144 där vi pratade om metabol hälsa. Nu så ska vi prata lite mer specifikt om socker och hur olika typer av socker påverkar kroppen. Eva har ju själv en lång hälsoresa bakom sig och vet hur det känns att kämpa mot sockersug och felaktiga kostråd innan hon fick kunskap om hur kroppen faktiskt fungerar och sen anpassade kosten efter sin egen biokemi.
Ja, och Eva, hon är initiativtagare till ett online-event på sockerfria dagen. Och hon berättar mer om den fantastiska uppställningen av föreläsare och intressanta ämnen som kommer gå av stapeln då. Så det vill du inte missa.
Nej, absolut inte. Och missa inte heller att följa oss på Instagram, @hälsosnack med Lotta och Victoria. Men nu drar vi igång intervju med Eva. Eva, och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så jättemycket, det är så roligt att vara här igen.
Ja, jättekul. Och nu är det så här att i den 12 oktober, då firar vi sockerfria dagen för tredje året i rad. Och med anledning av det här så tänkte Lotta och jag att vi ska ha ett litet sockertema här i Hälsosnack. Och då tänkte vi att det är väl jättebra att börja med dig Eva, eftersom du faktiskt är initiativtagare till den här dagen. Så det ska vi prata om lite, varför sockerfria dagen är så viktig och hur den har kommit till och lite om din egen bakgrund. Men jag tänker också att jag vill tipsa om att vi träffades och intervjuade dig om metabol ohälsa i avsnitt 142 och 144. Jag tror att det är typ 1,5 år sedan. Och så säkert är det många lyssnare som känner igen dig därifrån, men de som inte känner igen dig, Eva, kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör innan vi går vidare?
Absolut. Mitt namn är Eva Mörk och jag är då en hälsoingenjör. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin, och jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och det är ju främst två anledningar till att jag blev då en hälsoingenjör. Och det ena är att jag under många år, nästan hela mitt yrkesverksamma liv, har arbetat inom näringslivet i roller som vd, företagsledare, haft mycket personalansvar, drivit bolag. Och i min roll då som vd har jag haft mycket personalansvar. Och då har ju frågan hela tiden väckts, vilket ansvar har man som arbetsgivare att föra folkhälsan liksom framåt och inte bakåt? Och hur får man sina medarbetare att topprestera utan att de slits ut? Den andra liksom anledningen till att jag blev en hälsoingenjör, det är att jag själv har haft en ganska lång och krokig hälsoresa bakom mig. Och när man har haft det så blir man ju såklart väldigt, väldigt intresserad av hur man kan faktiskt optimera både sig själv. Och sen började jag läsa mer också om funktionsmedicin och blev väldigt, väldigt intresserad. Jag tror att funktionsmedicin passar väldigt bra ihop då med ingenjörstänket. Att ingenjörer gillar ju lite förenklat sätt att lösa problem. Men för att man ska kunna lösa problem på ett framgångsrikt sätt så behöver man ju förstå problemet innan man går på lösningen. Och det kan man tycka kanske självklart i teknikvärlden där jag kommer ifrån. Men i hälsobranschen så upptäckte jag att där vill många göra precis tvärtom. Där går man gärna på lösningen innan man har en aning om vad problemet är. Ja, så för 4 år sedan så bestämde jag mig för att helt byta bana i livet, och nu är jag med dels på FunMed, den funktionsmedicinska läkarkliniken, och jag driver även utbildningsbolaget Elitista som är en onlineutbildningsföretag som vill ge dig hälsokunskap som förändrar din framtid.
Mm, ja, men spännande. Det är så kul med dig, Eva, för du har alltid många järn i elden, kan man säga. Men jag har ju hört din hälsohistoria, och den är ju, jag tror många känner igen sig i den. Just det här med att ett hälsointresse ofta drivs av sin egen historia, och den har ju varit lite upp och ner och hit och dit tills du hittade rätt. Så berätta lite, hur kom det sig att du blev en hälsoingenjör till slut?
Jo, men under många år så trodde jag ju att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer, att kompensationsträna, följa någon konstig diet. Och det enda det resulterade i faktiskt i slutändan, det var mer övervikt och en tunnare plånbok. För det var väldigt dyrt då att följa alla de här dieterna. Och det som jag kan bli irriterad på mig själv över så här i efterhand, det är ju att jag var ju så okunnig om hur min kropp fungerade, så att jag blev ju utnyttjad. Alltså andra människor, andra företag, de utnyttjar ju min okunskap. Så min okunskap blev en maktfaktor att räkna med. Så att de använde det för att jag skulle lägga pengar på fel saker. Och det var ju först när jag började förstå hur egentligen de här systemen för hunger, mättnad, fettinlagring, fettförbränning fungerade, som jag började liksom kunna få helt andra resultat. Och jag är ju asiat. Alltså jag vet inte om man säger i botten eller ursprungligen. Och asiater, jag är adopterad, kom till Sverige när jag var 11 månader. Och jag kan inte säga att det är till 100%, men mycket av forskning, och jag har ju själv gjort då DNA-analyser, visar att jag kanske aldrig var gjort för den här västerländska maten helt enkelt. Jag är uppvuxen på bröd, pasta, potatis, jättemycket mjölkprodukter. Men framförallt då, som kanske många som är i min ålder, jag är då 53, jag är uppvuxna på light-produkter.
Så, jag tror inte vi heller är gjorda för det, om jag ska vara ärlig.
Är det säkert? För jag får ändå en känsla av att asiater då, och att vi blir väldigt hårt drabbade då, framförallt av de här metabola sjukdomarna, att vi får typ 2-diabetes, inre förfettning, det som liksom drabbade mig då redan i tidiga vuxenår, alltså i 20-årsåldern. Och när jag då var gravid så fick jag graviditetsdiabetes i bägge gångerna. Och det enda svar jag fick, det var att det kan inte påverka på något sätt. Du finns ingenting du kan göra. Det här var ju nästan 30 år sedan, 25 år sedan. Och du kommer förmodligen få diabetes typ 2. Och nu när jag vet mycket, mycket mer om det här så förstår jag att graviditetsdiabetes, det är liksom verkligen ett otroligt tecken på att ens metabolism inte fungerar som den ska, och att här är det lite far och färde att man kan bli riktigt sjuk sen i slutändan. Så 2001 när jag hade fått mitt andra barn, då var jag trött, sjuk, överviktig, åt fettsnålt, gick på falsk energi, jag åt allt som var fettsnålt och drack 2 liter Coca-Cola Light om dagen, och jag förstod aldrig kopplingen mellan mitt mående och den här enorma mängden liksom egentligen socker och snabba kolhydrater som jag åt. Men jag hade turen att få hjälp av personer som hade en helt annan syn på det här med kost och hälsa än gängse normen. Så jag träffade Bitten Jonsson då 2001, och Bitten Jonsson var ju då sjuksköterska och terapeut och beroendeutbildad inom mat och socker. Och hon fick mig att förstå och tänka precis tvärtom. Och när jag då slutade med den här fettsnåla maten och började äta mer riktig mat, då var det som att hela min kropp bara fick det den behövde, och jag gick ner i väldigt mycket vikt, jag blev piggare, friskare, starkare, och sen dess har jag liksom knappt haft en sjukdag egentligen sen 2001 och fick ett helt annat liv än vad jag skulle haft annars. Där och då bestämde jag mig för, då, i och med att jag är ingenjör, så bestämde jag mig för att hur kommer det sig att jag åt som alla sa, och då var jag trött, sjuk och överviktig. Och när jag gjorde precis tvärtom så blev jag piggare, friskare och smalare. Och då blev jag början då till min bana som hälsoingenjör.
Mm. Berätta lite mer om vad Bitten sa åt dig.
Bitten sa åt mig så här, att vissa människor, inte alla, så att här pratar vi inte om att alla människor ska sluta med socker på något sätt, men vissa människor har en hjärna som appellerar mer på socker och processad mat, vilket gör att de är mer känsliga då för den här moderna maten och livsstilen, och de kan faktiskt inte sluta äta. För ibland trodde man ju att man var korkad nästan. Hur kommer det sig? Jag vet att det här är farligt, och ändå så sitter jag här och äter en påse Polly. Och fast jag hade kunnat gå igenom en lögndetektor dagen innan att jag aldrig mer skulle äta socker liksom. Så hon fick mig att förstå att det här har ingenting med karaktär och viljestyrka att göra. Det är en biokemisk, det är en biokemisk reaktion i min hjärna som gör att jag får ett oerhört dopaminpåslag utav socker. Och hon fick min hjärna att läka, och hon fick min kropp att läka genom att äta näringstät, riktig mat. Och det här var 2001, så jag var ju väldigt tidig. Och alla tyckte att jag var superjobbig då 2001, när jag inte ville äta socker på samma sätt. Jag var tråkig.
Eller hur?
Men jag förstod det där, och jag fick såna otroliga förbättringar. Och egentligen allting som störde mig 2001, du vet att man var missnöjd med det mesta, det försvann nästan när jag liksom kunde läka min kropp och hjärna, och den där enorma tankebesattheten på socker och processad mat. Och nu pratar jag om socker, men det gäller även den processade maten, att jag tyckte jättemycket om processad mat, liksom chips, ja, allt det där som hör till. Pizza, hamburgare.
Ja, och det blir ju socker. Alltså alla sådana typer av kolhydrater blir ju socker i kroppen. Så att det är inte konstigt att det driver på det här sockerberoendet. Mjölmat speciellt blir ju väldigt beroendeframkallande. Det vet jag Bitten också pratar om, eftersom vi har intervjuat henne också tidigare.
Men det är nästan värre. Min erfarenhet är att de som appellerar på mjölmat har nästan svårare att komma ur eller läka än de som bara appellerar på socker.
Mm. Och det finns ju så tillgängligt precis överallt, så att man blir ju suktad då hela tiden också.
Ja, och jag tror att för mig handlade det väldigt mycket om att när jag väl förstod, alltså jag förstod aldrig förut vad som hände i min kropp, och jag förstod inte varför det var så farligt med just sockret. Då hade jag svårt att göra den förändring som krävdes. Men det var först när jag förstod det, det var då jag också kunde göra de åtgärder som behövdes för att jag skulle kunna läka.
Och hur går det för idag, Eva? Blir du fortfarande suktad, eller är du så på banan att nu trillar du inte av?
Nej, men jag kan säga så här, att under de första 7 åren, då var jag verkligen nästan taliban, du vet, mot socker. Och jag var väldigt, väldigt hård och åt verkligen ingenting med socker i. Men sen är det ju som allt annat vår moderna livsstil som gör att det är jättesvårt. Så under 2 års tid så var det som ett slutsluttande plan att jag upptäckte helt plötsligt att jag åt mer och mer socker. Och efter 2 år så var jag absolut inte tillbaka där jag var 2001. Men jag åt inte riktigt så som är optimalt för mig. Men det som är fint med det här med kunskap, det är att det är ungefär som att lära sig cykla. Det vill säga, har man en gång lärt sig det, då kan man ju inte, om du inte kan cykla, då kan man ju trilla av cykeln hela tiden. Om du kan cykla så är det väldigt svårt att trilla av och vilja slå sig när man faktiskt kan cykla. Och med den kunskapen jag hade så njuter man inte på samma sätt av socker när man vet hur farligt det är. Faktiskt. Mm. Så när man väl lär sig någonting, jag kan aldrig mer få samma känsla av att sitta och äta Polly i soffan. För att jag vet liksom vad det gör med min kropp och min hjärna. Så efter några år där jag strulade, du vet, fram och tillbaka så fick jag hjälp igen. Och efter det så har jag hittat en väldigt, väldigt bra sätt för mig att leva. Där jag har vissa, vad jag kallar, jag har vissa regler som jag aldrig går över faktiskt. Och det gör jag bara inte. Men jag har en mycket vidare matplan än vad jag hade de första 7 åren. För jag tror inte på, i mitt fall, på det sättet som jag lever, att det är någon slags rätt eller fel eller nolltolerans. Men jag äter aldrig vissa saker.
Ja, men jag tänkte, du pratar ju här om kunskap. Och det är ju så att socker är ju socker. Oavsett om det är tillsatt eller om det är naturligt så påverkar det vår kropp. Men det finns ju faktiskt skillnader också i socker. Det finns olika typer där vissa är vi mer anpassade att äta och andra inte så mycket. Så kan du inte berätta lite mer om just kemin i sockret?
Jo, men visst är det så. Det här tog faktiskt lång tid för mig att verkligen förstå vidden och skillnaden mellan liksom socker och socker. För om vi var fettskrämda på 90-talet så kan jag säga att nu är vi ju extremt rädda då för kolhydrater. Och så drar vi kolhydrater över en kam och då blir det lite onyanserat. Man måste liksom göra en distinktion över det här. För de här enkla sockerarterna, det är ju glukos, fruktos och galaktos. Och när man sätter ihop dem, då kan man få mer komplicerade sockerarter. Om man sätter ihop 2 stycken glukosmolekyler efter varandra till en disackarid, då blir det ju maltos. Maltos, det vet vi, det finns ju i öl. Sätter man ihop en glukos med en fruktos, då får man socker, vitt socker. Och sätter man ihop glukos med en galaktos, då får man laktos, det vill säga det som finns i, det är mjölksockret.
Mjölksocker, ja.
Mm. Ja. Och fruktos, eller om man skulle kunna börja med glukosen. Den är, våra kroppar är alltså gjorda för att bränna glukos. Alla våra celler i vår kropp behöver ju liksom energi varje sekund livet ut. Så väger du 70 kilo, då har du i princip 70 kilo celler som faktiskt då kan bränna glukosen. Och vår hjärna är gjord för det. Och glukos finns ju liksom i stärkelse. Men stärkelse består ju bara av långa kedjor av glukos. Det som gör socker så otroligt speciellt, det är att socker består av en glukos och en fruktosmolekyl. Och fruktosen, den är inte, har inte vår kropp lika lätt att förbränna. Utan det organ som kan förbränna det absolut bäst, eller som kroppen tar hand om det, det är vår lever. Och vår lever väger ungefär 1,7 kilo på en vuxen människa. Och nu bör man ju förstå skillnaden. Antingen har du 70 kilo celler som kan bränna glukosen, men du har bara ett organ som väger ungefär 1,7 kilo som kan ta hand om fruktosen.
Mm.
Och det här innebär att äter vi stora mängder socker, då har vi ett organ då som ska ta hand om det. Och då har ju all, liksom väldigt mycket av den senaste moderna forskningen visat att fruktosen kan trigga då fettinlagring i levern och driva den processen, vilket gör då att fruktos är mycket, mycket farligare än en ren glukos eller stärkelse.
Mm. Och det är väl det här som gör att förr då var det mest alkoholister som drabbades av fettlever. Och nu så ser man ju att det ökar bland vuxna, men att det också ökar bland barn.
Oh ja, det finns tonåringar som inte har druckit en droppe alkohol som har fettlever. Och jag kan tycka att det här är ju verkligen en kunskapsfråga. Där, tänk dig ett barn kanske har en lever som väger 500 gram då, om den är i en viss ålder. Och när det lilla barnet får läsk, godis, väldigt mycket liksom sockrade flingor och allt det där. Då har den ett litet organ på några 100 gram som ska ta hand om allt det här sockret. Och de barnen som har en biokemisk känslighet för det här, de drabbas ju väldigt, väldigt hårt. Och vi vuxna, vi dömer de här barnen väldigt hårt och tycker att de har blivit lata, karaktärslösa. Men egentligen handlar det om att vi har inte tagit vårt vuxenansvar. Alltså det är vi som måste hjälpa de här barnen och förstå att vissa barn klarar inte av all den här mängden fruktos.
Jag tänker på alla de här klämmisarna, smoothiesarna för små, små barn som finns nu. De fanns ju inte när mina barn var små. Men det är ju jättemycket socker i.
Och dessutom så står det ju naturligt sötat med fruktsocker bara eller fruktos. För att på något sätt så låter fruktos mycket nyttigare, eller hur, än rent socker. Men så att det här är ju... Det här är ju faktiskt sorgligt, och framförallt för de barnen som föds då med den biokemin som gör att de blir känsligare för all den här mängden fruktos. Och det finns ju mycket studier nu som visar att ungdomar som har fettlever och som går upp mycket i vikt, det räcker med att de slutar egentligen med socker, alltså läsk och de bitar, men de kan fortfarande fortsätta äta mer. Alltså de behöver inte ta bort allt bröd eller pasta eller någonting. Men de blir ändå mycket, mycket friskare då. Det vill säga att de bränner fettet i levern. Så det är därför som vi tar liksom mer strid för sockret. För att det innehåller mycket fruktos än kolhydrater liksom i stort.
Nej, och sen så är det ju så viktigt att ta strid för det. För att just som du säger, dels så är vinsten så stor att ta bort det. Men också är att barn, ja, vi alla, men barnen är ju liksom lite mer oskyddade. Vi är ju så utsatta för det, för det är ju inte bara godis och läsk. Utan det är ju också sötade yoghurt där. Det är sötade flingor till frukost. Så att där börjar ju redan den här socker... Man blir liksom utsatt för socker redan direkt på morgonen. Och sen så byggs det bara... på, och då blir det inte stor marginal kvar för kroppen att hantera resten. Liksom. Så att veta vad saker och ting innehåller är ju jätteviktigt.
Ja, och kanske det viktigaste man gör som du vet när det gäller näring till sina barn, att just att sockret innehåller egentligen ingen näring, och äter man mycket av det så får ju inte ens barnet i sig den näring den behöver, för man kan ju bli mätt utav den maten också. Och sen är det ju så att socker, nu pratar vi väldigt mycket om barnfetma, och det är ju det Robert Lustig kommer prata om då, professor då, Robert Lustig den 12 oktober. Men socker kan ju ställa till så mycket annat i kroppen som inte vi tänker på. Vi lever ju ändå en värld där vi är väldigt rädda för fett och övervikt, och då blir det ju att socker är väldigt koncentrerat till det. Men socker kan också driva så många andra liksom inflammatoriska processer i kroppen som gör att kanske många barn som inte tål allt det här sockret, de kanske får ont i magen, blir deprimerade, oroliga, värk, ADHD. Liksom det. Jag säger inte att det är det enda naturligtvis orsaken. Det finns många olika orsaker. Men en del drabbas hårdare, helt enkelt.
Mm. Och det var väl det som den här europeiska myndigheten EFSA kom fram till. Ja. Att det finns faktiskt inte en säker gräns vad gäller sockerintaget. De skulle ju försöka få fram, jag menar, hur mycket socker kan vi äta varje dag för att det ska vara säkert för hälsan. Men det finns ingen sån gräns som anses det här är okej.
Jag tror att det är väldigt individuellt faktiskt. Jag tror att vissa klarar mer och vissa mindre. Men jag tror inte att någon egentligen går opåverkad av den här moderna livsstilen som äter en kost med väldigt hög andel socker och processad mat. Det är bara det att det visar sig på massa... På olika sätt. Däremot så kan man ju säga att har man ett barn där man ser att den börjar få tendens att gå upp i vikt och att den appellerar väldigt mycket på det här sockret, då ska man inte liksom döma det barnet, utan då ska man tänka, ja men det här barnet har en känslig biokemi för det här och behöver äta sig mätt mer på riktig mat. Och det menar, nu har ju inte jag småbarn längre, men ni som kanske inte har det heller riktigt, men när man hade kalas för några år sedan, kommer ni ihåg det, att vissa barn blir ju väldigt exalterade och kan knappt göra någonting för de står och väntar på tårtan. Och andra barn fick man ju liksom komma och tvinga in oss, för de ville fort leka istället. Så att barn, många som har 2-3 barn märker ju att det skiljer sig ganska mycket från barn till barn hur de appellerar på socker. Har ni den erfarenheten också?
Ja, men absolut. Och det har varit ganska tydligt på några kalas som jag har reagerat på det. Och, men då är det ju ändå bra. Jag vet ju vad det beror på. Det är biokemin i det barnet. Det är ingenting som är fel med det barnet. Men det är alltid någon som står och väntar eller som inte kan lämna snackskålen för att gå och leka. Liksom. Utan, och, ja, nej, men det är så det är. Och det är ganska sorgligt egentligen när kunskapen är så låg i samhället så man inte förstår det här. För de här barnen behöver ju extra hjälp och stöd helt enkelt.
Och jag tror de barnen behöver, precis, de behöver verkligen vara mätta på något sätt på bra mat och liksom mer behovet av det kanske än någon annan som där hjärnan egentligen blir nöjd bara på 2-3 bitar egentligen. Och jag vet att just det här med socker, det är ju väldigt inte kontroversiellt ämne längre, men det är inte helt enkelt att prata om det, för det finns ju väldigt mycket skuld och skam runt det, och en del tycker att man är en sockerpolis då, som förstör allt det roliga, och det är lite farligt med socker, lite socker då och då, det är det ju naturligtvis inte. Allting handlar ju om mängden och frekvensen. Vatten är ju också farligt om du skulle dricka för mycket och för ofta. Och dricker du 10 liter vatten om dagen är det ju inte heller bra. Så att jag är verkligen inte en sån som säger att socker är farligt för alla människor. Att det är någon slags nolltolerans. Däremot så tycker jag ändå att man behöver förstå att vissa människor kan bli väldigt, väldigt sjuka av det. Och att det påverkar nästan alla våra system i kroppen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, och där är det ju väldigt, väldigt individuellt, så man måste ju känna efter i sin egen kropp eller som sagt se på sina egna barn, och att det kan påverka faktiskt på så många olika sätt. Dels är det den här beroendeproblematiken som då vissa är känsligare för, och sen handlar det om den här metabola hälsan, och så handlar det om inflammation, och så handlar det också om det som du var inne på med näringsbrister, för äter man bara en himla massa pasta och bröd varje dag, ja, men då är det ju bara den här bukfyllan. Så det känns som man är mätt, för magen är fylld av någonting, men det blir så gott som bara socker i blodet, och det finns ingen näring. Så att det är ju faktiskt någonting att tänka på vad gäller kolhydrater överhuvudtaget.
Och framförallt det där tycker jag, att det finns ju vissa saker som stressar våra kroppar. Och då är det ju väldigt lätt att vi fokuserar mycket på den yttre stressen som alla vi moderna människor lider av. Det är ju, jag behöver inte säga det, det är jobb och ungar och allting runt omkring som vi ska få ihop. Och hård belastning på jobbet. Men det har man sett forskning på, att det är ungefär en fjärdedel då av den upplevda liksom stressen. Sen finns det andra saker som stressar kroppen som vi inte tänker på. Och det är ju inflammation. Naturligtvis fel dygnsrytm, men också blodsockerfall. Kroppen vill inte ha blodsockerfall, och då har det ingenting att göra huruvida man har fettlever eller inte, utan vissa människor som får de här blodsockerfallen kan stressa kroppen, man kan må väldigt dåligt av det, och då har man sämre förmåga att hantera den yttre upplevda stressen.
Det där hänger ju verkligen ihop.
Ja, och apropå vikt så är det ju också att när man har liksom mycket socker, får in mycket socker i blodomloppet gång på gång under dagen, då har vi också ett väldigt högt insulinpåslag hela tiden. Och när insulinet finns där, då kan vi ju heller inte komma åt och använda det lagrade fettet som energikälla. Så apropå det du var inne på från början, att också kunna gå ner i vikt, så blir det också viktigt att hålla en jämnare och lägre nivå på sitt blodsocker.
Ja, men absolut. Och just hela den här metabola liksom processen där det börjar gå fel, det börjar ju ofta med att man får en fettinlagring i levern. Och så fort man börjar få den här farliga fettinlagringen i levern, då får man ett högre liksom basinsulin, kan man säga. Och det betyder att insulinets roll är ju naturligtvis att den blockerar ju fettförbränningen. Men insulinets roll i kroppen handlar ju mycket om att sätta upp en mur, det vill säga så att kroppen inte använder allting som finns i kroppen som bränsle. Det vill säga typ 1-diabetiker som inte har någon insulin, de dör ju. Och det är ju, och annars kan de ju nästan, folk med låga insulinnivåer, de smälter ju nästan iväg. Kroppen använder fett som bränsle, proteinet som bränsle, kolhydraterna som bränsle. Så man behöver ju ha en insulin som faktiskt blockerar hela den här processen. Och har man då väldigt höga nivåer av insulin hela tiden i kroppen, då blockerar man ju naturligtvis all förbränning av allting, och framförallt då utav fettet också.
Mm. Och jag tänker på en annan aspekt, det handlar ju också om stillasittandet idag. Och hur man ser att om man har mer muskelmassa på kroppen, då har man ju också mer, det är där som man kan liksom dumpa mycket av sitt blodsocker också, så att man står pall för det socker man äter på ett helt annat sätt än om man har mindre muskelmassa.
Ja, det är ju jätteviktigt, för det man ska komma ihåg, det är ju inte fettcellerna som kräver energi i en kropp. Nej, det är ju inte det, utan det är den fettfria massan, det är ju de cellerna som kräver energi. Så att musklerna är ju fullkomligt avgörande, att man har mycket muskler som faktiskt då kan förbränna den här glukosen. Och jag pratar ju väldigt mycket om metabol flexibilitet, att det är liksom det man ska eftersträva, vilket betyder att kroppen ska kunna bränna både fett och den ska kunna bränna glukos. Problemet är att man uppnår inte metabol flexibilitet om levern är full av glukos, levern är full av fett, musklerna är helt överfulla av glykogen också. Då måste ju liksom glukosen förbrännas. Det vill säga, det är inte metabol flexibilitet, utan för att uppnå det behöver man tömma liksom musklerna, man behöver kunna tömma levern. Då kan man liksom börja bränna både fett och glukos som det är tänkt.
Mm.
Men just också som det ser ut idag när det gäller socker, om vi pratar då om typ godis och läsk och så. Så att när jag var liten, man fick 10 bitar godis i en påse som man åt på lördagen. Och läsk då, det drack jag väldigt sällan. Men numera är det ju hinkvis, alltså det är kilovis med godis till fredagsmyset och kalaset och vad det nu kan vara. Det är liksom, vad kan vi göra där?
Men jag tror att problemet är att vi har liksom normaliserat någonting som i grunden är onormalt. Alltså vi har ju normaliserat att det ska vara sockrade flingor, att det ska vara tillsatt socker i nästan allting vi äter. Och sen även då de här väldigt sötade dryckerna som vi dricker på ett helt annat sätt. Och att dricka ner socker alltså med mycket fruktos, det är nästan det farligaste, för då kan man ju få i sig väldigt stora mängder. De flesta barn har ju kanske svårt att äta väldigt mycket socker. Man har ju en liten mage och man blir mätt. Men att dricka liksom en liter läsk, det är ju på en kväll, det är ju inte något svårt egentligen för någon. Och därför så tror jag att det är viktigt att verkligen medvetengöra det här problemet utan att döma eller på något sätt lägga pekpinnar, utan så här är det ju. Vi är ju alla homo sapiens och vi lever under vissa förutsättningar, och när vi utsätts för en toxisk miljö så är det lätt att vi blir sjuka. Det skulle ju även, jag vet inte, ni som har hundar, om man gjorde så att alla husdjur också bara fick äta jättemycket socker och processad mat, de skulle förmodligen också bli sjuka. Och man skulle inte döma dem för det, utan det bara är så. Så jag tror kunskapen är otroligt viktig, och att vi även då försöker med vår kunskap att vi ska bli en maktfaktor att räkna med. Ni kommer ihåg att jag sa i början att min okunskap var en maktfaktor. Att folk tjänade pengar på att jag var okunnig. Och min, liksom, min vision och det jag brinner för, det är ju att det ska vara tvärtom. Att det är vår kunskap som ska bli en maktfaktor att räkna med. Och vi kan använda vår kunskap, för vi har så mycket mer konsumentmakt än vad vi tror.
Ja, men eller hur? Och det är då som den här kunskapen blir ju så himla viktig, för att vi ska kunna ta kloka och medvetna beslut. Och då kan man ju ibland ta det här beslutet att ja, men nu är det lördag, nu, eller nu vill jag liksom unna mig, eller nu ska vi fira på något sätt. Men att det inte blir det här slentrianmässiga, för att jag tänker, går man in på sin närmaste matbutik, alltså vad är det för mat som till största majoritet står där på hyllorna? Det är ju faktiskt inte mat som hjälper oss att vara friska. Så att jag tänker att det är väldigt, jag tror att det är väldigt vanligt att man tänker att hur farligt kan det vara? Den här maten som står på hyllorna där i butiken, den skulle inte stå där om det var farligt för mig. Och som du sa, så här, det blir så otroligt normaliserat. Och vill man göra något åt det, så blir man den här sockerpolisen som bara ska ha det tråkigt. Men det är där det verkligen är viktigt att man vet vad det handlar om och varför det är viktigt.
Nej, men verkligen, att liksom, jag tycker att debatten blir så onyanserad, och att man ska sluta med allt socker, eller att man ska vräka i så att man inte får ha några sådana restriktioner överhuvudtaget. Men jag tror det är viktigt att man verkligen förstår, och att om vi som konsumenter vill ha mer riktig mat, då måste vi börja köpa och lägga våra pengar på riktig mat. För att vi kommer alltid få det vi köper, tror jag. Det är liksom någon slags grundregel, att det vi vill ha, det vi köper, kommer ju företagen vilja ge oss. Och här tror jag att vi tillsammans kan göra så otroligt mycket. För att andra beslut kanske måste drivas från politikerhåll, till exempel vår yttre miljö. Vi måste liksom få politikerna att lagstifta om vissa saker, att industrier får inte släppa ut så mycket koldioxid och med elbilar. Men i det här fallet, när det gäller vår inre miljö, så att säga, vad vi själva ska stoppa i oss, då kan vi behöver inga politikerbeslut, även om vi kanske hade önskat det, men vi behöver inte det för att kunna liksom köpa mat som gör oss friskare. Och hälsa behöver inte vara så krångligt. Man kan säga, många frågar ju mig, vad gjorde du egentligen där för 20 år sedan? Men alltså, det enda jag gjorde egentligen, det var att jag började äta mat utan innehållsförteckning. Alltså, gör man det, då har man tagit bort 80% egentligen av det som gör en sjuk. Sen de här sista 20, det är ingen som, man dör inte av att få i sig liksom det ena eller det andra ibland. Men om man försöker liksom bara äta ren mat, om man krångligare än så är det inte.
Nej, och då blir det ju så mycket lätt när man går där i butiken också och ska göra sina inköp. Man slipper stå med förstoringsglas och försöka tyda alla de där innehållsförteckningarna, och man ser knappt och man förstår knappt ens vad det innehåller. Så genom att bara köpa hel och ren, riktig mat, så gör man det ju både hälsosammare och enklare för sig.
Ja, men verkligen.
Man ska inte behöva vara biokemist faktiskt för att tolka en innehållsförteckning. Och tittar man på liksom en fabriksgjord tårta, så kan ju den innehålla 48 ingredienser. Då tror jag att då är det i alla fall bättre att försöka hitta bagerier och stödja företag som värnar om oss och ändå bakar på riktigt smör och ägg och grädde. Då tror jag att det är mycket, mycket bättre än att få i sig då 48 ingredienser som man aldrig hört talas om knappt.
Nej. Men, eller hur? Och mycket av det där är ju gjort just för att det ska kunna hålla länge på hyllan. Inte så mycket egentligen för att det ska smaka gott eller vara bra. Men jag tänkte så här, kan vi inte prata lite om den här sockerfria dagen också?
Jo, det är ju jättekul att vi kör den här för tredje året i rad. Och första gången vi körde det, då hade vi ju ett live-event på Hotell Bial. Och det är ju jag och Babben Larsson och Bitten Jonsson som är initiativtagare till det. Och då firar vi egentligen att Bitten Jonsson har hållit på i 25 år. Och första gången hon nämnde ordet sockerberoende, då höll ju folk på att sätta kaffet i halsen för 25 år sedan. Men nu har ju hon hjälpt tusentals personer som mejlar henne, ringer henne och berättar att ja, vad ska jag göra? Vad är det för fel på mig? Jag kan inte sluta äta socker och processad mat. Och Och det här ville vi liksom uppmärksamma då för 3 år sedan, att hon har verkligen drivit den här frågan trots den motståndet hon har och har fått.
Fantastiskt jobb.
Ja, hon har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag och Babben ville verkligen uppmärksamma det. Och det var en sån här magisk kväll. Och alla vi sa, ja men det här måste bli vår dag. Någon dag måste vi, det finns kladdkakans dag, det finns kanelbullens dag, våffeldagar. Varför kan inte vi få ha en dag där vi faktiskt då är sockerfria och försöker visa att det är inte farligt att ha en sockerfri dag. Och faktiskt också att så lätt är det inte att vara sockerfri som man skulle kunna tro heller då, om man inte är jätteintresserad av det här. För att det finns nästan dolt socker i allting.
Ja, jag tänker, vad ska Pressbyrån ha för kampanj på sockerfria dagen? Har de någonting ens i sitt sortiment? Nej. Jag tänker på kanelbullens dag. Ja. Det är så mycket stora kampanjer.
Ja.
Och,
ja, då har du rätt i, men de kanske kunde sälja ägg då eller någonting.
Eller hur, det vore nötter. Något. Nötter och ägg.
Ja, nötter och ägg.
Eller extra liksom pris.
Avokado på bitar. Det är egentligen inte liksom skinka. Ja, men det finns ändå rätt mycket. Små ostkuber kanske eller någonting.
Ja, men apropå det här så skulle det ju verkligen, alltså tänk om de kunde lägga manken till lite grann och se till att det i sitt sortiment fanns någonting för de som faktiskt inte bara vill ha socker on the go.
Men vilken bra idé. Vi kanske skulle, är det någon som lyssnar här?
Känner någon?
Som känner någon på Pressbyrån eller 7-Eleven. Så skulle det vara fantastiskt om man kunde få lite kokta ägg den dagen istället som mellanmål.
Eller hur?
Ja.
Ja, det är jättebra. Men du, berätta mer. Vad händer den 12 oktober?
Det är fantastiskt för att första året så träffades vi ju live. Förra året var vi tvungna att köra det helt digitalt på grund av covid. I år så gör vi både och, men det är gjort för en digital sändning. Vi finns på Epicenter i Stockholm och där har vi hyrt en studio och vi har bjudit in några av världens absolut mest ledande auktoriteter. Och till exempel så har vi med oss professor Robert Lustig på länk då från USA. Och han är ju nästan lite ikonstatus hos oss som är i den här världen. Men han är ju professor, barnläkare och han har verkligen tagit strid då mot livsmedelsindustrin, processade maten och visat att barnen far illa. De blir feta utav den söta processade maten. Han vurmar väldigt mycket för barn och ungdomar och hur de ska kunna bli friskare. Vi har Ann Fernholm som ska prata om matens mörka materia. Det är ett väldigt spännande ämne. Babben Larsson är moderator. Vi har doktor Peter Martin som ska prata om hur socker kan ställa till det på andra sätt än ren fettlever. Och vi har doktor Azeem Malhotra som kommer komma live liksom på plats på Epicenter.
Och ja, det är fantastiskt.
Vi har Britten Jonsson som kommer berätta mer om vad som händer på sockerberoende bitarna internationellt. Och vi kommer även ha då 40 platser som vi kan, om man anmäler sig så kommer och skickar ett mejl till info@elitista.se så kan vi då lotta ut ett antal platser där ni kan vara på plats, mingla med oss, träffa oss. Det finns många samarbetspartner också som är med i det här som tycker det är viktigt att stödja den här dagen. Kostdoktorn är ju ett av dem. FunMed stöder det. Diversify stöder det. När man anmäler sig så får man ju också tillgång till att läsa mer och få mer information och goodiebag. Så det här är en fantastisk dag. Och det viktigaste också det är att vi kommer, alla som anmäler sig kommer få tillgång till någonting som heter sockerchecken. Och sockerchecken är en app som har tagits fram av Pigge Werkelin och Mattias Andersson. Och där kan ni alltså gå ut och scanna alla livsmedel i en butik med streckkod och se hur mycket dolt socker det innehåller.
Det är fantastiskt.
Ja.
Coolt. Det är ett jättebra verktyg.
Och vill man göra skillnad, vill man visa att min röst, jag kan påverka det här, jag vill lära mig mer om det här, så ska man häng med den 12 oktober. Hela överskottet går till kostfonden faktiskt, för att vi tycker det är så viktigt att stödja oberoende forskning. Så vill man göra en insats, vill man verkligen lägga sin konsumentmakt på rätt saker, så följ med oss den här dagen, för att det här är unikt. Det är enda landet i världen som har en sockerfri dag, och vi vet att, ja, och vi vet att några i England försöker införa även officiell sockerfri dag i England. Så målet är ju att, tänk om vi skulle kunna samla då en värld under en dag att visa att vi vill ha riktig mat.
Mm, ja, men det vore ju
fantastiskt.
Men berätta lite om kostfonden. Vad är det som de gör annorlunda än andra?
Men kostfonden är ju en oberoende, liksom en stiftelse som grundades av Ann Fernholm. Och det de gör som är liksom så, för det första är de ju oberoende. De är inte betalade av någon som vill att de ska komma fram till en viss sak. Och sen har de ett väldigt gediget vetenskapligt råd, och de sponsrar alltså studier som är vetenskapligt uppbyggda och inte, som det är väldigt hög kvalitet på, som faktiskt då skulle kunna passera genom SBU, som är statens organ då för att godkänna såna här kostråd. Och när det blir studier som är publicerade som är väldigt hög kvalitet, då kan man ju använda dem också sen.
Ja, för att de stöder forskning som handlar om kost.
Ja, till exempel nu som är oberoende. Så till exempel nu så är de ju med och stödjer en av världens största studier inom typ 2-diabetes till exempel. Som är då oberoende. Där de testar olika koster och liksom lägger ingen värdering i att de måste komma fram till en viss sak. Så det här är det som behövs, att höja nivån då på kostforskningen och göra det så.
Ja, men det är verkligen oberoende forskning som kan ge oss ledtrådar till hur vi ska äta för att må bra och hålla oss friska.
Ja, och det är ju svårt att forska på kost. Det tar lång tid, liksom det är svårt att få personer att äta på ett visst sätt under kanske 2 års tid. Så att man behöver den här typen av forskning som kan göra det på ett seriöst sätt.
Absolut. Men berätta lite mer, Eva, hur gör man då om man känner att det här eventet vill jag absolut vara med på?
Ja,
var kan man anmäla sig?
Då går man in på www.elletista.se och sen anmäler man sig till eventet. Och om man inte är medlem där innan så skapar man ett konto. Och det här är för att vi har lagt upp det på det här sättet för att det här... Ni kommer få information löpande de dagarna innan. Och det finns en chattgrupp, möjlighet att ställa frågor. Och det är mycket saker som kommer hända sen i den här gruppen till alla som har anmält sig.
Ah, spännande. Ja.
Och det kostar 499 kronor då. Och överskottet går till kostfonden.
Men så spännande och fantastisk uppställning av talare tycker vi. Och vi ska ju försöka ta chansen nu och intervjua dem också, så många vi hinner med här i podden. Så att ni får lite smakprov kanske på vad som komma skall.
Ja, det tror jag kommer vara. Jag ser själv fram emot vissa av de här föredragen, för jag tycker att det ska bli så kul att lära mig mer om det. Och jag tror bara vi är i början av vår kunskapsresa. Jag menar, vi vet ju verkligen inte allt än. Utan det jag tycker är kul med den här dagen, det är också att det här är ny senaste liksom forskning. Vad folk har upptäckt, läkare som är med och verkligen ser att det här behöver vi lära oss mer om.
Mm.
Ja, det här är ju inte det man läser i den vanliga medierna. Liksom, utan det här är spjutspetskompetens och riktigt bra information. Så att ja, men jättestort tack Eva för att du delar och att du sprider den här glädjen och entusiasmen kring de här ämnena som du själv säger. Många tycker det här är lite tråkigt och jobbigt, men det är ju så viktigt, så att jag tycker du gör det på ett jättefint sätt.
Ja, men tack!
Men vi har ju 2 frågor som vi ställer till alla våra gäster, och jag vet att du har svarat på dem tidigare, men jag har ingen aning om, jag har totalt glömt bort vad du svarar, och det kan ju ha ändrat sig. Så vi tar dem igen. Har du någon daglig rutin som du gör för att må bra som du skulle vilja dela med dig av?
Det kan nog ändras, för jag har blivit helt hooked på att duscha kallt eller vinterbada faktiskt, och Det finns ju ett visst motstånd mot det naturligtvis från början. Men jag började med att duscha lite kallt. Och sen när jag upptäckte hur bra jag mådde av det. Så nu, oavsett liksom väder och vind, så försöker jag. Får jag tillgång till vatten så hoppar jag i vattnet året runt. Och har jag inte det så duschar jag 2 minuter iskallt. varje morgon. Och det är en invändningsperiod, jag vet inte om ni gör det också, men jag tycker att det är
varje morgon.
Visst är det?
Ja, det är fantastiskt. Skönt. Och jag har ju en utedusch som jag går ut och duschar i. Ja, så då får man tassa lite på gröngräset och sen så är man liksom utomhus. Så att det är ju lite second best till att ha sjö eller hav.
Men du, börjar du med varmt och sen tar du kallt eller börjar du direkt med kallt?
Finns inget varmt. Det är bara kallvatten i uteduschen. Så temperaturen blir som luften är.
Ja. Du då Lotta, gör du också det?
Jag har ju ingen utedusch, Victoria. Ibland så gör jag en liten sån här minivariant. Så att, för det tar ganska lång tid innan det blir varmt i min dusch. Så att i morse så hade jag en lång yogapass. Och sen så gick jag in i duschen och så stod jag i det där kalla tills det blir varmt. Det kanske är 1 till 2 minuter. Men det är min minivariant. Men är jag ute på landet och där jag har tillgång till hav, då brukar jag alltid ta ett litet dopp. Och sist så fick jag faktiskt med min dotter också, som är 8 år. Och hon är faktiskt i... Så jag var grymt imponerad av henne.
Men visst är det någonting som vi som gjorde för att få kallt vatten på oss. Jag hade inte trott det för några år sedan. Men nu måste jag säga att jag tycker min dag blir bättre när jag har fått den där kalla chocken.
Eller hur? Det är som kickstart. Ja. Och nu känner jag ju att jag är beroende av den där duschen. Så att ibland så blir jag ju tvungen att duscha inomhus eftersom jag behöver tvätta håret och sådär. Och det gör jag inte där i kallduschen. Nej. Men de dagarna är inte riktigt lika härliga som de som jag får börja i utomhus i kalldusch.
Nej. Så det kan vara ett tips, och det kan man ju alla göra. Börja försiktigt då efter varma duschen att sätta på 10 sekunder eller någonting. Och så vänjer sig kroppen vid det.
Mm. Ja, superhärligt. Och sen då Eva, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Då skulle jag faktiskt säga att dra ner på sockret. Försök att äta mat utan innehållsförteckning som inte innehåller så mycket tillsatt dolt socker. Då kommer du få otroliga hälsoförbättringar nästan direkt.
Mm. Japp.
Ja, jättebra. Stort tack för att du kom hit till Hälsosnack. Om man vill veta mer om dig, om sockerfria dagen eller annat, vart hittar man det då?
Då är det bara att gå in på www.elletista.se. Där finns all information, där kan ni kontakta mig och ställa frågor eller om ni har några funderingar. Så jag hoppas verkligen att vi ses den 12 oktober.
Det gör
vi. Absolut.
Tack!
Tack för det, Eva.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.